Jag vill inte, jag vill inte ge upp mitt liv än. Jag har massa planer för livet. Jag vill leva kvar. Jag är jätteförsiktig just nu. Jag vill ha kvar mitt liv.
Förövarna har blivit yngre och yngre och offren lika så.
Jättetragiskt att det är så våldsamt bland så pass unga personer. Att någon människa oavsett vem det är mister livet, det är väl egentligen värsta scenariot.
Sundsvall har pekats ut som en av de viktigaste platserna i gängkriget. Man strider om att äga stans narkotikamarknad. Här har polisen ökat sin närvaro, både den synliga och den osynliga.
Det är alltid polisen. Vart man går. Man går till ICA, de kommer dit. Man ska gå hem, de stoppar dig. Ja, det är så det är.
Och alla drabbas. Allmänheten, omgivningen och de anhöriga kommer i kläm. Enligt polisen får man räkna med att bli stoppad, att bli kontrollerad och visiterad. Och så har vi partyknarkarna, ostraffade människor med ordnade liv. Kontorsjobb, tacos med barnen på fredag och en näsa kokain på lördag.
Jag är medveten om att ofta så använder karteller marijuana och annan narkotikahandel för att finansiera vapen och människosmuggling. Och det är inte någonting jag är skitstolt över att jag bidrar till på något sätt överhuvudtaget.
Men vad händer med våra ungdomar som riskerar att värvas in i den här världen? Och hur länge kommer det pågå?
Jag tycker samhället, alltså, de vågar inte inse alltså, vad som händer. Alltså. Jag tycker alla är blind. Alltså, de vill inte tro på sanningen.
Det här är P4 Story om vad som händer med ungdomarna i ett samhälle när gängkriminaliteten tar E4-an norrut. Om ungdomarna och deras oro, om mammor och pappor, om knarket, om våldet och om pengarna. Med mig Niklas Axelsson.
Och med mig Petra Berggren. Med ungdomarnas egna röster och med de som finns allra närmast de unga så ska vi berätta om när blåljusen skär genom den grå vardagen under senvintern i mellersta Norrland. Det här är historien om när gängvåldet flyttar ut i landet för Stockholm är trångt.
Här är Ekot. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, har en person hittats allvarligt skadad efter en skottlossning. Han har förts till sjukhus.
Andra natten i rad rapporteras om våldsamma händelser i södra Stockholm. Det handlar om skottlossning i Gubbängen och en sprängning.
Nyårsaftonskvällen inleddes med en dödsskjutning av en man i 20-årsåldern i Vällingby i västra Stockholm.
En sprängdåd vid ett flerfamiljshus i Rågsved i södra Stockholm. Det utreds nu som allmän farlig ödeläggelse. Och enligt polisen har händelsen troligen koppling till den senaste veckans skjutningar och sprängningar i Stockholmsområdet.
En våg av våld sköljer över Sverige. Det är mer hänsynslöst än någonsin. Offren och förövarna är yngre än tidigare, ofta barn. Hur mycket ett liv är värt, det är en fråga utan svar. Men pengar, det verkar i alla fall vara värt mer. Petra Berggren, du är reporter och bevakar händelser kopplade till gängkriget om Sundsvall. Och det finns en teori om att den här vinterns våldsdåd i Stockholmsområdet faktiskt hade sin start här.
Ja, det var den 2 december. Tre män blev då beskjutna i Bosvedjan. Det är en stadsdel nära centrala Sundsvall. Här blandas ett klassiskt miljonprogramsområde med både nya och gamla villor, blomsterbutik och frisör. En av männen blir så pass skadad att han måste uppsöka sjukhus. Och polisen startar därefter en utredning om mordförsök. Tre personer anhålls, men bara en blir häktad. Det är en ung kvinna från Uppsala. Och snabbt är ordet ute om att det handlar om en uppgörelse mellan gängkriminella. Och i striden ligger makten om knarkhandeln i Sundsvall.
Sundsvall, en kuststad i mellersta Norrland. 100 000 invånare kallar den stan för hemma. Här finns industrier, statliga myndigheter, universitet och skog. Och uppenbarligen en högt eftertraktad narkotikamarknad att äga. Men varför är narkotikamarknaden i Sundsvall så intressant? Vi frågar Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad.
Det finns inga enkla, snabba svar. Jag kan ju ge några infallsvinklar på varför det är viktigt. Om vi tittar först på platsen, Sundsvall som strategiskt belägen ort. Inte jättelångt från Stockholm, bra vägnät, både via tåg och bil. Från Sundsvall kan man sedan ta sig vidare norrut på ganska enkla sätt med flera olika färdmedel. E4 fortsätter norrut mot Umeå medan vi då har vägen ner mot västerut mot Jämtland och Årefjällen och vidare mot Norge. Så att strategiskt är platsen bra belägen för distributionskanalerna av narkotika. Det är en sak. Den andra saken är, som jag kan lyfta, är ju att vi har ju över tid sett en normförskjutning och en attitydförändring hos samhället. Det tror jag inte bara handlar om Sundsvall. Jag tror att det är en samhällsutveckling tyvärr, där allt ifrån populärkultur, serier på våra streamingtjänster. Det är så otroligt vanligt idag att vi matas med att det är ganska normalt att dra en lina cola eller röka lite cannabis. Vi matas med en berättelse av att det här är okej, och vi ser också en normförskjutning av att många tycker att det är okej. Och då blir det förstås en större efterfrågan som kräver en större tillgång, och då finns det pengar att tjäna.
Det var Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad. Och man har arbetat för att hålla borta kriminella nätverk från stan. Men det här, det är alltså på väg att ändras nu.
Ja, det är det. För marknaden för knarket i Sundsvall har till stor del styrts av en 24-åring som i media kallas för Greken. Han kopplas till Dalen-nätverket, ett nätverk med rötterna i Enskededalen i Stockholm, men som har allierade på plats här i Sundsvall. En lukrativ och eftertraktad marknad har ju visat sig. Här konsumeras mer knark i snitt än övrigt i riket. Det kan man se på undersökningar av avloppsvattnet. Och som vi hörde från polischefen nyss, så är det också en transitort för vidare färd norrut och mot Östersund, Årefjällen och Norge. Och nu har andra upptäckt att den här marknaden kan vara värd att ta över. Och då dyker räven upp, som han kallas. En 36-årig man, grovt kriminell och internationellt efterlyst. Han är en ledarprofil med ett nätverk i ryggen som har visat sig ha ett stort våldskapital. Och teorin nu är att han vill ta över marknaden. Och man tror att båda de här männen styr sina nätverk från utlandet.
Och här ska skjutningen i Bosveden i Sundsvall då vara starten på den här konflikten.
Mm, och ett par veckor senare startar en intensiv period av skjutningar och sprängningar i Stockholmsområdet. Och även om det finns många bråk bland kriminella nätverk just nu, så kopplas en stor del av de här våldsdåden till just den här konflikten. För man kan se att händelserna riktas mot anhöriga, mot familjemedlemmar och vänner, till just de här ledarprofilerna, Räven och Greken, som strider om marknaden i Sundsvall.
Men läget i Sundsvall är egentligen, det är inga nyheter för polisen. De har kämpat för att hålla gängkriminaliteten borta. Men den senaste tiden har allmänheten allt oftare kommit i kläm. För polisen, de har ökat sin närvaro markant, både den synliga och den osynliga.
Det har de verkligen gjort, för jag ser polisen på ett helt annat sätt nu. Alla pratar om det som händer. Människor som bor i vissa områden där polisen har stärkt upp extra mycket, de känner verkligen av det här. Jag träffade en 15-årig kille som bor i Nacksta, som är ett sånt område. Han säger så här.
Alltså, de stoppar det flera gånger om dagen. Då vi snackar 3-4 gånger. Alltså, det är skämmigt när folk går förbi. När andra ser att du blir stoppad av polisen hela tiden, då kommer tänka dåligt om dig.
Det var en 15-åring i Nacksta i Sundsvall, och jag förflyttade mig till ett annat extra prioriterat område som heter Bresand. Där träffade jag en annan kille, också 15 år, och jag frågar honom om han har blivit stoppad av polisen.
Några gånger, ganska många gånger. Det är så, de är lite otrevliga som de ser ner på en. Och då man vet inte vad man ska göra, för man känner sig lite maktlös, man kan inte göra så mycket. Det är mest man går hem, berättar för mamma, hon blir lite arg också. Det blir lite tjafs. Och det känns som att de antar att alla är inblandade på något sätt. Men de behöver inte, kanske kan ändra den approachen lite. Om jag blir stoppad någon annanstans än här, då ljuger jag att jag säger att jag bor inte här. För det känns som om jag säger att jag bor här, då ändrar de direkt. Det känns som att om jag säger att jag bor i Sydsjön, då får jag bara gå. Och sen om jag säger Bresan, då kanske de vill söka mig.
För att förklara de här bostadsområdena han pratar om, så är Sidsjön ett mer välbeställt villaområde och Bredsand ett mer prioriterat utsatt område. Och det är lätt att tänka här att det är väl inga problem att vara lite extra hjälpsam med polisen, för de vet ju inte allt. Bättre att de kollar en gång för mycket än en gång för lite. Men tänk dig själv in i situationen att bli stoppad av polisen flera gånger i veckan, kanske flera gånger om dagen till och med, hur det skulle kännas.
Mm. Misstänkliggjord, tittad på, alltid under uppsikt, och samtidigt kanske man känner att det inte är rättfärdigt, att man är oskyldig, man har inte gjort något, ändå så blir man stoppad, ändå blir man misstänkliggjord.
Mm.
Vi ska träffa en person nu som arbetar väldigt nära unga i riskzon. Han heter Farre och är fältare. alltså fältassistent på kommunens ungdomsavdelning. Han säger att man har sett den här utvecklingen komma.
Jag skulle säga att ungefär för 4-5 år sedan så skedde det en ganska så tydlig förändring generellt i Sundsvall. På vart vi är på väg helt enkelt. Om man säger så här, kriminaliteten i Sundsvall tog väl ett steg till att bli mycket, mycket mer organiserad än vad den har varit tidigare. Och vi såg från vårt perspektiv att mycket av saker som skedde och mycket av de saker som skedde med våra lokala aktiva, det var ju oftast inte bara slumpen. Så det skedde någon sorts förändring kan jag tycka utifrån vårt perspektiv, och vi upptäckte också att det blev en generation som var mycket, mycket mer våldsammare än tidigare generation. Och det var ju det här våldsamheterna som gjorde att så pass många yngre ungdomar som oavsett om de var kriminella eller inte kände en otroligt stor rädsla för de här individerna.
Och hit har vi också kommit nu. I slutet av januari gör polisen en omfattande insats. En razzia.
Ja, igår kväll så slog polisen till mot flera adresser i Sundsvall och uppger att de i samband med det har gripit flera personer och beslagtagit vapen och narkotika. Och enligt polisen så är det här en del i den senaste tidens upptrappning i arbetet mot kriminella aktörer i Sundsvall.
Det var kvällen den 26 januari, en torsdag. Då slog polisen till mot ett flertal adresser i Sundsvall efter lång tid av spaning, telefonavlyssning och med regionala insatsstyrkan på plats så lyckas man beslagta stora mängder narkotika, automatvapen och bomber. Och nu, i talande stund i mitten av februari 2023, så har man hittills häktat 10 personer misstänkta för en rad olika grova brott i samma ärende.
Och en av de häktade, det är en ledarprofil i Sundsvall. En som jobbat för nätverket som i stort sett ägt den här narkotikamarknaden i Sundsvall de senaste åren. Men vem är han?
Han är en 20-åring som förekommer i en rad olika utredningar som gäller grova våldsbrott i Sundsvall de senaste åren. Inblandad i några omtalade misshandelsärenden som inte kan liknas vid något annat än ren tortyr. Man har bränt, slagit, skurit och hotat väldigt unga personer. Och han satt tidigare häktad för ett fortfarande ouppklarat mord. Och han är en av dem som tillsammans med ett par andra ledarprofiler satt skräck i ungdomar i det här området.
Och Petra, du har träffat några ungdomar och hört med dem hur de själv ser på läget och situationen just nu.
Det har jag. De allra viktigaste rösterna att lyssna på just nu, de som faktiskt riskerar att dras in i kriminalitet, för det är ofta unga människor man vill rekrytera. Jag träffade några personer på en fritidsgård i Bresand, strax söder om Sundsvall, och jag frågade varför de tror att man dras in i det här från första början.
Alltså jag tänker att de flesta är ju, i början så går man dit för att man vill ha pengar eller någonting, eller för att men så fort man går in dit så känner jag att man kan inte ta sig ut. Det är ganska svårt. Min kusins vän blev kriminell. Och så. Men han försökte ta sig ut så sköts han till döds. Så de sa att han visste för mycket för att ta sig ut. De var rädda att han skulle säga till polisen eller något.
Hur gammal var han då ungefär, vet du?
22.
Tänker du på det ibland?
Ja, ofta.
Den här 17-åringen har alltså en nära person som skjutits till döds på grund av gängkriminalitet. Så jag frågar om han är orolig och hur hans familj och föräldrar känner.
Liksom. Ja, min farsa är jätteorolig för det här. Ja, min mamma också. De är jätteoroliga för det här. De är rädda att jag ska bli involverad. Men jag är exakt lika rädd att bli involverad. För jag vill inte det heller. Jag vill inte skrämma mitt liv för något så dumt.
17 år är den här killen som är lika orolig som sina föräldrar just nu. Och just föräldrar, det är någonting ni pratar en hel del om.
Ja, för när jag pratar med ungdomarna om det här läget just nu så tar de ofta upp föräldrarna själva. Det känns som att det ligger dem väldigt nära. Många mammor och pappor är kanske lite extra på sina ungdomar just nu. Och så här säger en tjej jag träffar, hon är också 17 år. Vi har förställt hennes röst lite grann för hon vill vara anonym.
Det är typ mer min mamma och pappa som är mer så här, men du ska inte vara här och här, det är inte bra för dig att vara där och där, för någonting kan hända dig. Men är jag oskyldig, så klart det kan hända en oskyldig om det är en kille som släpper ett skott på en annan kille och jag ser det och de ser att jag har sett det. Någon sitter och kommer skjuta mig också. För jag blir ett vittne, jag kan sätta dit dem hur lätt som helst.
Om man är rädd att hamna i skottlinjen, även om man inte är inblandad, och så är det många som resonerar. Vi ska höra en 15-årig kille nu.
De som inte är inblandade blir också utsatta. Alltså, omgivningen där det kanske är hetsigt och ja, inte är bra, då alltså, det är otryggt för inte bara de som är inblandade, för även de andra omkring där. De kan bli prickade när det blir skottlossning. Om man är på fel plats på fel tillfälle, då alltså, lite allt möjligt kan hända. Och kanske måste tänka till en extra gång. Det är inte bara så här, mina handlingar, kan vara vad jag säger. Alltså känslan. Då, alltså, känslan blir extra stark.
Och läget är extra spänt i Sundsvall just nu. Kanske särskilt bland unga i den kriminella miljön. Vi hör Farre igen, fältassistenten.
Ungdomar som är 13, 14, 15 som mer eller mindre tävlar om att få ett kontrakt, och där ett mord på CV är liksom det högsta du kan få. Det är liksom på den generationen är det inte guldkedjor, klockor och det som är liksom coolt, utan det är på något vis coolt att ha det på sitt CV och vara så pass ung, för man stiger så snabbt. Och det här följer ju lite grann generellt sett hela, om du tänker att alla i samhället vill alltid jobba med quick fixes. Det här kan man säga är en motsvarighet. Att vara 14-15 år och ta ett kontrakt och ha ihjäl en annan människa, då stiger du i graderna ganska så snabbt. Då är det som att du har varit vd på ditt CV.
Här är viktigt att förtydliga också att Farre pratar nationellt. Alltså om ungdomar i kriminella miljöer runt om i Sverige.
Om vi tittar på den andra sidan då, de som står för efterfrågan, så pågår det just nu en diskussion om partyknarkarna.
Polisen vädjar ju nu att de ska...
Ge fan i att köpa narkotika.
Det var Henrik Blosi, polis i Sundsvall. Och när man pratar om partyknarkare eller nöjesbrukare, så menar man ju dem med till synes ordnade liv, men som kanske stressar lite efter jobbet för att hinna köpa en påse cola innan dagishämtningen för att förgylla den kommande lördagen. Jag pratar med en av dem, en som tycker om drogruset. Han är nyss färdigutbildad socionom, och jag frågade, när man köper knark, tänker man då på att man göder den här industrin som ligger bakom våldet, som just nu rent krasst dödar barn?
Sannoliken, det är också en av de större orosmomenten. I min utbildning så diskuterar vi ganska ofta, och tro mig, det är en kognitiv dissonans mellan min rekreation och mitt arbete. Jag är medveten om att ofta så använder karteller, marijuana och annan narkotikahandel för att finansiera vapen och människosmuggling. Och det är inte någonting jag är skitstolt över att jag bidrar till på något sätt överhuvudtaget. Jag är medveten om det, och det är över mig.
Så då undrar man ju verkligen, är det försvarbart att fortsätta?
Nej, det kanske det inte är. Om jag skulle kritisera mig själv eller kritisera en annan person som gör mina vanor, så skulle jag ju då rekommendera varenda person att kanske lägga av med de här. Dels för att det är hyfsat dyr hobby. Det är ändå en substans som påverkar hjärnan, så att du kan hyfsat lätt bli beroende av de här sakerna. Jag tror inte det är försvarbart för mig själv. Men jag... Ja, nej. Jag har nog faktiskt inget att säga i mitt eget försvar. Jag vet att det jag gör skadar människor i form av kartellens inflytande till exempel.
Vi vänder oss tillbaka till ungdomarna nu. Vi har ju hört om deras oro, men finns det något slut enligt dem?
Vi kollar med 15-åringen som vi hörde förut, som jag träffade på fritidsgården i Bresan.
Nej, jag tror det kommer fortsätta.
Vad är det värsta som kan hända?
Värsta, alltså bara mer mod och unga folk som går bort genom våld och gängkriminalitet.
Tror du det kommer hända?
Ja.
Det kommer inte ta slut?
Nej.
Jag tycker det finns en hopplöshet här i hans ton.
Ja, och många ungdomar som jag pratar med återkommer till att de inte vågar lita på vuxna, att de inte tycker att samhället ser vad som händer eller fattar vad som händer. Vi fortsätter att lyssna på den här 15-åriga killen.
Jag tycker, alltså själva samhället, nu tycker jag vi har tagit i hårdare, som du själv berättade, mer poliser som patrullerar. Men jag tycker samhället, alltså, de vågar inte inse alltså, vad som händer. Alltså. Jag tycker alla är blind, alltså de vill inte tro på sanningen.
Det här händer just nu. Vi vet ju inte vart det här kommer ta vägen eller ens vad som händer imorgon eller hur framtiden ser ut på något vis. Men det vi vet just nu är att 10 unga personer sitter häktade, misstänkta för en rad olika grova brott i samma ärende efter polisens stora insats. En rättegång som väntar, men det stoppar ju inte marknaden. Det finns ju andra som kliver in och tar de här personernas plats, ofta ganska snabbt. Och trots att det för polisen inte är några nyheter att det här händer, trots att vi har hört här att man har sett det här komma i flera år, så är det först nu som vi märker det. När vi ser polisen varje dag, när det görs stora polisinsatser i lägenheter och villaområden, det är först nu som vi hör det, som vi ser det och som vi känner det. Men det är fortfarande, för många, väldigt svårt att förstå.
Alltså jag förstår inte det. Jag har alltid tänkt att Sundsvall är ganska lugnt ställe. Jag har inte tyckt att någon sån här kriminalitet eller någonting har varit här i Sundsvall så mycket. Utan i olika ställen. Men nu när jag har kommit till Sundsvall, då jag känner att alla måste vara försiktiga just nu. Någon kan ju bara komma och skjuta dig för ingenting, från ingenstans. Jag vill inte ge upp mitt liv än. Jag har massa planer för livet. Så jag vill leva kvar. Så jag är jätteförsiktig just nu. Jag är inte ute lika mycket eller någonting sånt. Jag vill ha kvar mitt liv.
Vad vill du göra i livet?
Fotbollsspelare.
Du har hört P4 Story med de ungas röster från knarkkriget. Med mig, Petra Berggren. Programledare var Niklas Axelsson och producent Anna Morveto. Ljudmix, Peter Wallgren och Ove Jönsson. Fler berättelser hittar du i vår app Sveriges Radio Play. Sök på P4 Story.